Tack så mycket. Så vi ber tillsammans. Herre, tack för att du har öppnat vägen för var och en av oss att få vara på den platsen vid foten av ditt kors. Herre, vi är så tacksamma att du har öppnat vägen för oss att få tillhöra dig, att få leva i din närhet, Herre. Tack för att vad vi än kommer hit med idag så är du här för att röra vid våra liv. Du är här för att tala liv och hopp, Herre. Vi tackar dig för din nåd, Jesus. Tackar dig för din gränslösa nåd, din gränslösa kärlek. Bara i dig finns livet, Herre. Ingen annanstans. Tack, Herre. Amen. Amen. Hej allihop. Så roligt att få vara här. Jag heter Robin Eklind som sagt och kommer från Kungsbacka Pingst där jag är pastor tillsammans med min fru Sara. Vi väntar vårt första barn till sommaren och vi har varit pastorspar där i ungefär 1,5 snart 2 år. Det är en förmån tycker vi att få stå i tjänst tillsammans och få dela det ihop. Det är kanske inte så vanligt, men vi älskar det. Så idag när jag är här så får Sara ta hand om predikan hemma i Kungsbacka. Så hon är nog igång nu, hon också predikar, så får vi tänka på varandra. Jag kommer annars från Karlskoga från början i Värmland. Och så kallade Gud, det var någon som klappade, nej? Vi Karlskogabor, vi finns överallt. Man blir alltid förvånad. Och väldigt många pastorer faktiskt från just Karlskoga. Det är kul. Jag har varit i Kungsbacka som sagt i snart 2 år. En helt fantastisk församling. Vi är väldigt glada att vara där. Och jag har med mig 2 vänner därifrån idag. Martin och Carita, som ni kommer få höra från lite senare. De är med mig i vår församling och läser på Bibelskola Väst. Och den här veckan gör de praktik i vår församling. Så att då fick de hänga med hit. Väldigt roligt som sagt att få vara här i Trollhättan. Jag har de senaste 2 åren fått lära känna Jörgen Davidsson. Och jag är väldigt, väldigt tacksam för Jörgen. Han är en av dem som har liksom lite grann tagit mig under sina armar, under sina vingar, då, när jag kom in som ny i tjänst för 2 år sedan. Det är min första pastortjänst och Jörgen har varit en sån här person som man kan ringa och bolla saker när man inte vet hur man ska göra riktigt och bidrar med mycket av sin trygghet och vishet in i mitt liv och min tjänst. Så väldigt tacksam för Jörgen. Också väldigt roligt att få lära känna Pernilla. Vi var på vigselförrättarutbildning ihop för 1 år sedan ungefär. Bilade upp till Stockholm ihop. Och alltså, ni har ju pastorer att vara glad, tacksamma för och stolta över. Det hoppas jag att ni är. Pernilla är en klippa som ett känt ansikte i Pingst i Sverige. En klippa bland ungdomspastorerna. Och så roligt att få lära känna dig mer och mer också. Okej, nog med artighetsfraserna. Även om det är inte alls oviktigt. Hörrni, om jag ska säga någonting mer om mig och vem jag är. Något som präglar mitt liv. Så jag är en av dem som har en väldigt fast tro på att Gud gör någonting i Sverige idag. Jag vet inte om ni är medvetna om det här i Trollhättan. Jag tror att ni är det. Men Gud gör någonting fantastiskt, någonting nytt över hela vårt land. Det har börjat och det kommer bara fortsätta, är min övertygelse. En del av min resa är att jag för kanske ungefär 10 år sedan började. Jag jobbade då som ungdomspastor i min hemförsamling och jag började längta väldigt intensivt efter mer av Gud. Jag började längta efter att det jag läste om i Bibeln verkligen skulle få vara en verklighet i mitt eget liv. Att få se under och tecken, men också bara den här nära relationen med Gud. Att få höra hans röst, att hans närvaro och hans röst skulle få vara en naturlig del av mitt liv. Jag började längta väldigt mycket efter det, jag började söka det. Och Gud gjorde mycket i mitt liv, men jag kände också någonstans att jag saknade lite någon att ta rygg på i den längtan. Jag hittade inte riktigt någon som jag kände liksom levde i det som jag längtade efter och som jag kunde haka på, om ni förstår vad jag menar. Det är ungefär 10 år sedan i Karlskoga och runt i de trakterna där omkring.
Och det slutade med att jag flyttade till USA för att läsa på en bibelskola och bodde i USA i 3 år. Och Gud gjorde väldigt mycket i mitt liv där. Men när jag kom hem så var det som att, ni vet, om man har en bekant som man inte sett på ett par år, så kan man så tydligt se att någonting har hänt. Men om man träffar personen varje dag så kanske man inte, förändringen är lika tydlig för att man liksom lever med det. Men när jag kom hem efter 3 år utomlands till Sverige så var det så tydligt för mig att oj, någonting har hänt i Sverige under de år jag har varit borta. Jag mötte en sån hunger efter Gud bland de platser jag kom till. Jag mötte sån liksom tro och förväntan på vad Gud gör i vårt land. Och så många människor som börjat leva i det som jag trodde jag behövde åka till USA för att få tag på, hade Gud gjort i Sverige också. Människor som började liksom profetera och Gud började göra mirakler i ungdomsgrupper. Och jag vet inte om ni har märkt det här, men den profetiska gåvan har ju blivit, tycker jag i alla fall, så mycket vanligare idag än för 10 år sedan. Och det är ju jättespännande. Så Gud gör någonting i vårt land. Och det, jag såg någonting som hade börjat som sen bara fortsatt. Och vart man än åker, tycker jag, så hör man så många berättelser om församlingar som upplever en tid av tillväxt. Människor kommer till tro, kyrkorna fylls och det händer så mycket. Och jag tänker att det är så gott att få se att när man... när man är i sitt sammanhang och man kämpar på liksom, att få se att oj, vi delar någonting större. Det är inte bara här i Trollhättan det händer saker, utan över hela vårt land så gör Gud någonting. Det är väl härligt? Det var en liten introduktion. Hörrni, idag så är det ju Palmsöndagen. Starten på påskveckan. Och påsken är ju verkligen våran allra största, viktigaste högtid. Och jag tycker någonstans när jag läser Gamla testamentet framför allt, så är det så tydligt för mig att Gud är verkligen högtidernas Gud. Han gillar högtider, han gillar fest, han gillar traditioner. Och genom Gamla testamentet så instiftar Gud gång på gång olika högtider för Israels folk att fira. Har ni tänkt på det? Han gillar familjefester och högtider. Och jag tror inte att det handlar om att han gillar liksom bara traditionen för traditionens skull och liksom tomma traditioner. Men det finns någonting med att minnas vad Gud har gjort och minnas vad Gud har lovat. Och de här högtiderna är liksom ett väldigt påtagligt sätt för oss att leva med i och påminna oss om vem Gud är, vad han har gjort och vad han har lovat. Och därför tänker jag att det är så viktigt att vi verkligen firar påsk i våra kyrkor. Påsken är någonting att hålla högt. Inte minst i den här tiden när många människor inte ens vet varför vi firar påsk. Så låt oss som kyrka få hålla det högt som ett vittnesbörd för vår egen skull, men också för vår världs skull. Och därför tänkte jag att vi skulle läsa texten för den här dagen på Palmsöndagen. En text som ju är startskottet för påskveckan. Och bakgrunden är att Jesus och hans lärjungar, de är på väg till Jerusalem för att fira den judiska påsken som de brukar. Och Jesus har liksom förvarnat sina lärjungar, försökt förbereda dem på att den här påsken kommer inte riktigt bli som alla andra. Och han har sagt till dem att se, vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer överlämnas åt översteprästerna och de kommer överlämna honom till att korsfästas, men på 3:e dagen ska han uppstå. Han säger i väldigt klartext, men man förstår av händelseförloppet att det gick inte riktigt in ändå hos lärjungarna. Men de är på väg upp till Jerusalem och vi läser från Matteus kapitel 21 och från vers 1. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus iväg 2 lärjungar och sa till dem: gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas: säg till dottern Sion, se, din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade: vem är han? Folket svarade: det är profeten, Jesus från Nazaret i Galileen. Jesus rider in i Jerusalem och tas emot som en kung verkligen. Folket breder ut sina mantlar som en slags förlaga till röda mattan som vi har idag för Jesus att rida på. De tar palmkvistar och strör på marken och ropar Hosianna och välkomnar honom. Kontrasten till hur det ska låta bara några dagar senare när folkmassan ropar korsfäst, korsfäst, är ju slående. Texten vi läste nämner att det här är en profetia som blir uppfylld. Den hänvisar till en profetia. Säg till dottern Sion, se din konung kommer. Och jag tänkte vi skulle läsa den texten som det handlar om, som blir uppfylld i det här sammanhanget. Och det är från Zakaria 9. Zakaria 9, vers 9-10. Står det så här: fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort och han ska tala frid till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav och från floden till jordens ändar. Denna profetia uttalas av profeten Zakaria ungefär 500 år innan Jesus födelse. Och det är en tid där Israels folk har varit deporterade till fångenskap i Babylonien i 70 år. Jerusalem är förstört, hela staden är nedriven, templet är också nedrivet och landets glansdagar under kung Salomos dagar är ett minne blott. Och det är en stor sorg för folket. Alltså, ni har ju väldigt fina lokaler här i Pingstkyrkan som jag kan tänka mig att ni gillar väldigt mycket. Men jag tänker ändå någonstans att om någonting skulle hända, om den här kyrkan av någon anledning skulle brinna ner eller någonting, så tänker jag ändå att vi skulle sörja, men någonstans skulle vi ändå tänka att ja, men då får vi hyra in oss i Folkets hus och fortsätta. Träffas där. Alltså, har ni Folkets hus här? Det är klart ni har. Ja. Alltså det är liksom inte the end of the world. Men för Israels folk så var det där. För att templet var en sån tydlig identitetsmarkör för dem. Det var liksom grejen. De hade sitt tempel som de var så stolta över. Det var där Gud bodde med sin härlighet. Så det var liksom lite mer kris än vad vi kanske tänker oss. Att det var inte bara en samlingslokal utan det var så mycket mer. Templet var nedbrutet, staden var förstörd. De hade fått ta sitt pick och pack och åka som fångar till ett land långt bort. Och varit där i 70 år. Och den här profetian kommer precis när kungen i Babylonien har börjat släppa lite på sitt grepp om Israels folk. En liten grupp har fått återvända till Jerusalem för att börja bygga upp staden igen. Och det första de gör är såklart att de börjar bygga upp templet. Innan de bygger sina egna hus eller någonting så bygger de upp templet igen. Och samtidigt som de försöker mota bort sina fiender runt omkring som inte vill att judarna ska komma tillbaka dit. Och resten av folket är kvar i Babylonien i väntan på att det här ska vara klart så att de också kan komma dit sen. Det är en tid, det är en omvälvande tid. Och både av sorg över den stad som ligger i ruiner, en sorg över allt det som har hänt, men också någonstans en framtidstro, ett hopp att vi får någonting tillbaka. Det kommer en ny tid för oss. Och i den här omvälvande tiden så får Zakaria ta emot den här profetian om en kung som ska komma till folket med frid och med fred. Och detta är ju bara en av många profetior i Gamla testamentet om just det här, att det ska komma någon, en messias sen från Gud, som ska komma till Israels folk med upprättelse, med frihet för alla, för hela folket och för hela världen. Med frälsning till en hel värld. Och Zakarias budskap i den här texten är ju att inte sörja det som varit. Att inte oroa sig över de utmaningar som ligger framför eller det motstånd de står inför, utan att glädja sig. Glädjer, fröjda dig och jubla. Lyft blicken och var glad, för din kung kommer. Din kung kommer med frid och frihet och med seger mot dina motståndare. Har vi kvar texten? Ja. Texten säger att han är ödmjuk. Denna formulering kan ju dels syfta på Jesu ödmjuka sinnelag som vi ser i Jesus. Men många menar också att det syftar på att den här kungen som kommer ska utsättas för lidande och förnedring och på det sättet ödmjukas. Och det ser vi verkligen i Jesus på korset. Han ska komma inridande i Jerusalem på en åsna. Åsnan var ett riddjur som kungar red på när de kom i fredliga ärenden. När de ville signalera att jag kommer med frid. Då red de på en åsna, i kontrast till hästen som var det djur man red på när man skulle ut till strid. Och den här kungen kommer med fred. Han kommer på en åsna och han ska ta bort hästarna. Han ska ta bort vagnarna och stridens bågar. Alla dessa är symboler för krig, för oro. Det ska han ta bort, och han kommer ridande på en åsna som är symbolen för fred. Han ska tala frid över hedna folken. Det är ju du och jag. Det vet ni, va? Vi är hedningar. Alla som inte, om du inte är av judisk börd, det kanske finns några också. I sådana fall är du inte kanske hedning, men resten av oss. Och hans välde, hans rike ska sträcka sig över hela jorden. Alltså, för att sammanfatta den här texten, den här profetian. Ett folk som upplevt stridigheter, ett folk som upplevt smärta och motgång ska få uppleva frid och fred genom en kung som kommer i ödmjukhet och förnedring. Därför ska de inte sörja eller oroa sig, utan de ska jubla och vara glada och sätta sitt hopp till honom som kommer. Och han ska komma med frid, inte bara för Jerusalems invånare, utan för hela världen. Hänger ni med? Det är vad profetian går ut på. Och denna profetia får sin uppfyllelse i Jesus när han 500 år senare på palmsöndagen rider in i Jerusalem på en åsna. Och detta är ju ett otroligt statement av Jesus. Det här är ju hans sätt att säga: det är jag. Jag tror att folket, när Jesus kommer på åsnan, så tänker alla liksom, alla tänker ju direkt på Zakarias budskap. Folket har ju levt med den här profetian i 500 år. Och i ännu längre än så har man levt med de här profetierna om att en dag ska Gud sända en frälsare, en förlossare som ska bryta alla våra bojor, som ska komma med seger mot våra fiender. Ända från liksom första Mosebok kapitel 3 har vi den första profetian, och sen genom Abraham och Mose och hela vägen. Genom generation efter generation, genom fångenskapen i Egypten, genom ökenvandringar, genom strider mot folk runt omkring, genom fångenskap i Babylonien, ända fram till den dagen Jesus rider in, har folket levt med det här hoppet att en dag, och så kommer han på åsnan till sist, en påsk som många trodde skulle bli en av alla andra, men så plötsligt kommer han inridande. Och det här är bara ett av många sätt som Jesus visar att han är den som det profeterats om. Han är en kung som man väntat på. Han är den som rider in i Jerusalem med frid och fred. Det är inte bara i Jerusalem som Jesus rider in med frid. Texten säger ju att det ska vara, att det gäller alla hedna folk, att det gäller över hela vår värld. Och det gäller också i alla tider. Från den här dagen och i 2000 år fram till idag så har Jesus fortsatt att rida in i människors liv. Och när han rider in i en människa så stilla stormar. När Jesus rider in i en människas liv så flyr oro och ångest. När Jesus rider in så upprättas relationer. Äktenskap blir hela. Sjuka blir botade när Jesus rider in. Drogmissbruk och psykisk ohälsa blir helt när Jesus får rida in. Det är fantastiskt. Den här veckan har vi kunnat se på Uppdrag granskning. Ett fantastiskt reportage. Hur många har sett veckans Uppdrag granskning? Ja, det är några stycken, men ni andra, ni får gå hem och titta i eftermiddag. Ett reportage som gjordes i höstas om en tjej som haft ett väldigt tufft liv. Kantat av psykisk ohälsa och drogmissbruk och kastats fram och tillbaka mellan olika instanser där ingen vill riktigt ta ansvar för henne och hennes situation. Sändes på SVT för ett halvår sedan. Och nu gjorde man en uppföljning ett halvår senare efter att hon fått kontakt med en kristen församling och genom Sebastian Staxet. Och det var en helt annan person. Alltså det går inte att känna igen. Gud har gjort så mycket i den personens liv. Och det, i det programmet så var det fler som vittnade om samma sak. Att jag har varit på botten. Jag var på väg för att ta mitt liv. Men så kom jag in på ett möte i Pingstkyrkan. Och jag bad en enkel bön. Och sen den dagen så är jag fri från depression. Jag är fri från mitt drogmissbruk. Jag är fri från, jag röker inte längre. Jag snusar inte längre. På en enda kväll så fick jag lägga det åt sidan. Det händer i Sverige idag. Och det sänds på bästa sändningstid i Sveriges Television. Och jag är övertygad om att vi är många här inne idag som kan vittna om samma sak. Kanske inte att vi gjort just den resan. Men vi är många som kan vittna om att när vi släppte in Jesus, när vi sa Jesus, kom och rid in i mitt liv. Det är lite stökigt, men kom. Så hände någonting. Att han ger en frid som inget annat kan ge. Att bojor bryts. Att det blir lugnt på insidan. Jag var 13 år när Gud rörde vid mitt liv. Så jag har liksom ingen lång berättelse av ett liv i kriminalitet och elände innan jag kom till tro. För jag hade turen att få möta Jesus när jag var ganska ung. Men för mig var det så att jag hade vuxit upp i kyrkan och gått i söndagsskolan och hört mycket om Jesus när jag var barn och hade någonstans en tro. Men jag började också tänka att ja, men om jag verkligen ska vara kristen, då kan det inte bara vara för att mamma säger att Gud finns. Utan då vill jag ju faktiskt ha min egen tro på Gud. Och när jag var där i 13-årsåldern så började jag följa med till kyrkan och jag fick ett möte med Gud ganska påtagligt där Guds kärlek, Guds närvaro sköljde över mitt liv. Och från den dagen så var det som att ja, men om det är det här det är att vara en kristen, om det är det här det innebär att tro på Gud, att jag faktiskt kan ha kontakt med honom, att han faktiskt vet vem jag är, att han faktiskt bryr sig om mig. Ja, men då är det värt allt, då vill jag ha det. Och jag insåg någonstans att det här, att få känna Gud, att få vara i hans närhet, det slår allt. Det finns ingenting som slår det. Och det har jag hållit i 20 år. Det är väl inte så länge om man jämför med många andra här inne kanske. Men jag har i alla fall gått den vägen i 20 år och aldrig sett mig tillbaka. Zakarias budskap till Jerusalem och dess invånare gäller också oss, tänker jag. Gäller dig och mig. Att kanske finns det områden i ditt liv som känns som en nedbruten stad i ruiner. Saker som gått sönder. Jag vet inte vad det kan vara, men kanske kan du känna igen i den bilden. Då får vi ta till oss av de här orden. Gräm dig inte över det som varit. Oroa dig inte över det som nu är. Men sätt ditt hopp till honom som vill komma med fred. Som vill komma med frid på insidan. Han vill stilla stormen. Han vill rida in i ditt liv. Jesus säger i Matteus 11, vers 28-30. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. För mitt ok är milt och min börda är lätt. Då ska ni finna ro för era själar. Tänk om det är något som Sverige behöver idag, så är det här. Och tänk att vi har det. I Pingstkyrkan, i Trollhättan, så har vi det som ger ro för en människas själ. För att det är Jesus, det är bara han. Och det här är ett väldigt enkelt budskap jag har idag. Ni kanske hade hoppats på något mer, något djupare teologiskt resonemang. I'm sorry, det här är liksom det enkla jag har. Men det jag känt inför den här förmiddagen är att jag tror att Gud faktiskt vill röra vid våra liv idag. Jag tror att han vill rida in, om ni hänger med på bilden, rida in i våra hjärtan på nytt. Det kanske inte handlar om att bli frälst. För några av oss kanske handlar om första gången säga, ja Jesus, du får rida in i mitt liv. Men kanske det finns det som kommit hit med någon situation där du känner, men jag behöver få ta del av den här friden. Något som är oroligt i mitt liv, något som jag känner en oro över, något som inte är som Gud vill. Det området kan vi då få säga, Jesus, här. Kom och rid in i den här delen av mitt liv med den som du är. Martin och Carita, vill ni komma upp? Vi ska be om en liten stund. Jag har bett Martin och Carita att lyssna in lite under tiden som jag predikar och under tiden vi har lovsjungit, så har de lyssnat in och för att se om det är något som Gud vill dela med oss idag. Så att ni får gärna dela om det är något ni har upplevt när vi har lovsjungit.
Jag har ett par saker som jag vill dela. Först vill jag bara säga, jag går ju på bibelskola. Kan ni undra vad jag är en 60-plussare på en bibelskola med 20-åringar? Det är så här att jag har blivit satt fri. Mm. 2015, 10 januari, blev jag fri från en depression som har rötter över 28 år tillbaka i tiden. Jag gjorde ett misslyckande. Jag lyckades inte, men jag satt fast i det där misslyckandet. Jag kunde inte förstå att Gud redan hade förlåtit mig. Han kunde inte förstå det. Jag kunde förstå att han hade förlåtit mig, men att jag ändå fick bära konsekvenserna. Det fanns någonting som inte vågade gå ut i frihet. Men jag blev satt fri. Det gick till så här att jag laddade ner min ungdomspastors predikningar. För jag är ungdomsledare, så skulle jag lära känna henne. Så lyssnade jag på dem. Och när jag hade lyssnat igenom dem 3 dagar, jag vaknade den fjärde dagen där då, så var jag fri. Jag bara kände, den är borta. Depressionen är borta. Den har försökt komma tillbaka. Det har hänt jättemycket tuffa grejer efter det. Men den kan inte komma tillbaka. Utan jag vaknar glad varje morgon. Faktiskt. Så att om någon känner att de har någonting av ofrid eller någonting att bunda någonting, Jesus kan sätta dig fri. Ibland är det en process, men ibland går det spontant. För mig gick det över en natt så, men det var en lång process av upprättelse under flera år där jag fick lära mig förlåta saker som människor hade gjort mot mig. Så det var inte så att det bara gick på att knäppa med fingrarna, utan det var en lång, flera års föregående process innan jag blev fri. Ni två där. När ni sjöng i lovsång, när ni sjöng den här sista om till Jesus. Jag fick en vision av Jesus. Så han kom in, först såg ut som han var 3 meter, men sen så var han liksom huvud högre än er, stod bakom er med händerna utsträckta. Och när jag ser någonting sånt så brukar det vara för att Gud vill säga någonting. Så jag tror att han vill säga till dig att du är en ledare, du har ett varmt hjärta i ditt ledarskap. Jag vill bara ge dig att vara frimodig som ledare, våga leda, men han ser till ditt hjärta att du har ett varmt hjärta. Du skulle gärna vilja tvätta fötterna på dem som du leder, tror jag, om det stämmer, jag vet inte. Och din röst berör, den kommer att beröra. Var frimodig, våga ta plats med lovsång och sånger, för Gud använder din röst, han kommer att göra det. För jag ser någonting som är på gång i Sverige idag. Det är väldigt mycket, och det är genom de unga mycket, men det är inte bara de unga. Jag vill springa med de unga, för att det kommer att hända någonting i Sverige idag. Jag tror den här kyrkan kommer att bli full. Absolut. Därför att många människor kommer att möta Jesus på ett helt nytt sätt. Ni hör med Sebastian Staxet och alltihopa det här. Men nu ska jag lämna över till Carita så att inte jag blir för långrandig.
Tack. Jag tror att, eller jag går ju också bibelskola. Och jag tänkte på en sak när vi började sjunga den här "Ty så älskade Gud vår värld". Att, jag vet inte om du finns här, men du behöver veta att Gud verkligen, verkligen älskar dig. Att han verkligen, verkligen älskar. Att han är precis så god som han säger att han är i sitt ord. Tänkte jag på. Och jag vill bara haka i på det som Robin har predikat här och som Martin har sagt lite också. Jag blev frälst för 3 år sedan. Och har under det här halvåret, 9 månader ungefär sedan jag började bibelskolan, fått lära känna Gud på ett helt annat sätt. Och han har liksom verkligen dragit mig in i en intimitet med honom som jag inte riktigt trodde var för mig. Men den var det, den är det. Alltså, och den är till för alla er här också. För var en som frågar efter det. För han vill ha den relationen med var och en av oss.
Jättebra. Härligt. Jag har också en hälsning. Jag har ett ord som också har funnits i mitt hjärta inför den här söndagen. Lite på det temat som jag inledde med att säga, att jag tror att Gud gör någonting i Sverige idag. Och ett ord som jag har haft med mig också hit idag som jag skulle vilja läsa ifrån Jesaja. Ja, ni kanske kan gå ner. Ja. Tack så jättemycket. Ett ord som ringt i mitt hjärta inför den här söndagen och som jag tänker mycket på den här tiden är från Jesaja 43 och vers 18 och 19. Där det står så här: tänk inte på det som har hänt. Bryr inte om det som var förr. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig, märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Och jag tror att det här som Gud gör i vårt land idag, det finns en inbjudan från Gud att när han säger, märker ni det? Märker ni det inte? Att en inbjudan för oss att lyfta blicken och se vad Gud gör. Och också ställa oss med i det. För jag vet inte hur det är med dig, men jag vill vara med i det Gud gör i vårt land idag. Och jag tror det finns en inbjudan till några här att på något sätt överlåta sig på nytt till det Gud gör. I vårt land, men också i den här församlingen. Och när jag har bett inför den här dagen så har jag upplevt att kanske finns det några här som på något sätt upplever att du har tagit ett steg tillbaka. Jag tror att du har tillhört församlingen i många år, varit aktiv och brinnande, men någonting har hänt och du på något sätt tagit ett steg tillbaka. Kanske handlar det om att saker inte blev som du hoppades på, kanske att du kände dig förbisedd på något sätt eller att dina idéer inte togs på allvar. Och kanske inte att den märks utåt, men i ditt hjärta så känner du att jag har på något sätt satt mig på läktaren med armarna i kors och har inte längre den här känslan av att jag är med i det Gud gör här. Jag vet inte, men det här är en bild jag fick i alla fall. Och jag upplevde att Gud sa att det är dags att komma ner från läktaren in på planen igen och vara med i det Gud vill göra här. Och jag tror att det här ordet just att som jag läste, att tänk inte på det som har hänt. Bryr inte om det som var förr. Se, jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig, märker ni inte. Tänk inte på det som har hänt. Släpp det som varit. Gör upp det som behöver göras upp. Och förlåt det som behöver förlåtas. Men överlåt dig till det Gud vill göra i vårt land och i den här församlingen den här tiden. Så ta emot den hälsningen om du upplever att den är till dig. Okej, vi ska alldeles strax be tillsammans. Vi ska sjunga lovsång och jag tror lovsångsteamet kan komma upp. Vi ska ha en stund av lovsång och förbön. Och vi har talat om hur Jesus rider in i Jerusalem och hur folket ropar Hosianna. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Och jag skulle bara vilja i avslutningen säga någonting om detta med Hosianna. Hosianna är ett gammalt ord som betyder Herre fräls. Eller helt enkelt, Gud, kom och hjälp mig. Kom till vår räddning, Herre hjälp. Och jag skulle nämna, så hade Israels folk väntat generation efter generation på den här utlovade Messias. Och när man gjort det så har man ropat Hosianna, som ett rop till Gud att Gud låt det ske, sänd honom. Herre, rädda oss. Herre, hjälp oss. Och när folket ropar Hosianna när Jesus rider in, så är det liksom deras sätt att säga: här är han. Här är han som vi och våra förfäder har ropat Hosianna efter. Här är han. Och jag bara kände så här att vi ska avsluta med, och innan vi går in i förbön så vill jag leda oss i en bön. Och jag skulle vilja inbjuda dig att få stämma in i detta Hosianna. Herre, rädda. Herre, hjälp mig. Och det kan få vara ditt sätt att bjuda in Gud och säga: Gud, kom till min hjälp. Kom och rid in i mitt liv. Så jag tror vi kan göra så här att om det känns okej för er att vi alla blundar en kort stund. Och om du finns, om alla blundar. Och om du finns som vill att jag tar med dig i den här bönen. Om du vill säga ditt Hosianna idag: Gud, kom till mig. Gud, kom och rid in i mitt liv idag. I min situation. Vad den handlar om. Så är du välkommen att lyfta din hand, så ska jag ta med dig i min bön. Så är det tecken inför dig själv och Gud. Amen. Här du ser varje hand som lyfts, och du känner varje situation, Herre. Du vet precis vad det handlar om. Herre, tack att du vill komma och rida in med din frid och med din fred. Att du vill komma med ro för själar, Herre. Att du vill komma med evigt hopp. Tackar för var och en som öppnar sitt hjärta för dig den här förmiddagen och sträcker sig mot dig. Helige Ande, kom med ditt rike just nu. Kom Helige Ande med din kraft. Kom Helige Ande med din frid, den frid som bara du kan ge. Jesus, kom och rid in. Jesus, kom och var Herre. Jesus, kom och tala liv. Kom och tala frid in i varje situation, i varje hjärta. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi kommer ta en stund av förbön. Vi kommer ha förebedjare på båda sidorna här. Och jag tror att det här är en bra söndag att få bara börja påskveckan med och på nytt få bara säga: Gud, kommer över mitt liv. Om det finns situationer som du tänkt på under den här predikan där du vill att Jesus ska komma och rida in, så är det ett bra tillfälle att få ta emot förbön. Finns du här som vill ta ett första steg att lära känna Jesus, om du inte har gjort det innan, så är det också ett jättebra tillfälle att få komma fram och ta emot förbön för det, så vill Jesus flytta in i ditt hjärta den här dagen.